Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har efter den operationen så har jag bara haft problem.
Värvet.
Hej och välkommen till det 186 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumf, ganska sliten efter 2,5 intensiva veckor på Gotland där jag i fredags avslutade verket, mitt sommarjobb. Det avsnittet med Heveline blev helt otroligt, det som var grand final. Jag ser fram emot att få dela alla de mötena mer. Det kommer ett avsnitt i månaden under hösten om allting stämmer. Ja, och Gud vill etc. Och tygen håller, eller hur nu är man säger. Tygen håller, tygeln håller. Ja, strunt samma. Nu är det dags för ett hjärtligt samtal med den fantastiska skådespelerskan Maria Lundqvist. Hon föddes en kulen höstdag 1963. Jag vet inte om den var så kulen, men det är ju risk för det. Och så växte hon upp i Göteborgs skärgård, och sen hon gick ut scenskolan för 29 år sedan så har hon jobbat på alla våra finaste teatrar här i Sverige. Hennes komiska genombrott på scen var med Povel Ramel för knappt 20 år sedan, och i tv med rollen Sally, en figur som hon fortfarande lever med och på. Och om du vill se ett klipp från Sally så kan du ladda ner appen Acast och se det direkt nu i mobilen. Gör det! Maria har fått en guldbagge och belönats med guldmasken två gånger, och dessutom, apropå Povel Ramel, blivit karamelladiktstipendiat 2010. Hon spelade också huvudrollen i SVT's 30 grader i februari, som för övrigt kommer tillbaka våren 2016 om jag har fattat allting rätt. Jag ska också säga att den här intervjun har några veckor på nacken. Det blir så på somrarna eftersom jag måste samla på mig intervjuer för att kunna resa och så vidare. Hur som helst, från slutet av maj, Maria Lundqvist, håll till godo. Vad har du gjort idag?
Inte så mycket. Jag har så jäkla ont i hela min kropp, för jag håller på ute i trädgården. Och jag vet inte, det sitter i ryggen och axlar och allting. Så att jag har suttit i sängen och jobbat därifrån och ätit Alvedon. Det är ungefär det jag har gjort. Ätit lite frukost.
Och du bor i Bromma?
Ja, så jag behöver inte åka så långt.
Tog du bilen?
Nej, jag blev faktiskt skjutsad.
Ja, flott. Av din man. Kille. Man.
Ja, vad är skillnaden egentligen?
Ja, det är olika civilstånd, tror jag.
Är det verkligen det? Ja. Men om jag är hans kvinna så är han ju inte gift med mig för det.
Nej, men om det är hans fru.
Ja, just det.
Ja.
Nej, men det var min man, ja. Fast vi är inte gifta.
Jag förstår. Så det är vad du har gjort. Du måste nästan kolla på Malins trädgård sen, alltså här.
Jaså.
Hon har gjort så fint.
Har hon det? Och hon gillar det.
Ja, hon älskar det. Du då?
Det är nog det bästa jag vet, tror jag. Att få lov att vara ute i trädgården och fixa. Det är tungt just innan man kommer någorlunda i ordning. Och vi har gjort om så mycket i trädgården de senaste åren. Lagt sten och byggt trappa för plats för att ta upp en dörr i huset. Och därmed har jag också breddat jättemycket land och grävt bort grusgångar. Så det har varit så här mycket grovt trädgårdsarbete. Klippt ner en hel häck och samlat ihop alla de här grejerna som ska samlas ihop. Så att just nu så är jag lite körd i kroppen. Men annars är det väldigt skönt. Jag älskar det där. Jag älskar att ligga på knä och rensa.
Lyssnar du på någonting när du gör det? Eller?
Nej.
Nej, du vet med naturen. Så
att på säga. Mig själv, tror jag.
Ja.
Ärligt talat, jag tror att det är då jag faktiskt lyssnar på mig själv. Att jag hinner att tänka färdigt mina tankar. Och fundera på vad andra har sagt också, tror jag. Men för mig, jag tycker mitt liv är så väldigt mycket att ta in vad som händer runt omkring. Och vara närvarande i andra människors liv. Så när jag ligger där med ogräset framför mig så får jag lite återhämtning i mig själv.
Jag tycker också att ju mer sällsynt det blir med såna där stunder, jag försöker komma på när jag är helt fri från intryck. Jag brukade gå på så här ansiktsbehandlingar förut.
Åh, vad skönt.
När man är...
Vad duktigt att du gör det, liksom. Ja,
tack.
Det är väldigt bra.
För då kan man ju inte göra någonting. Då kan man inte pilla med sin telefon eller så.
Nej. Men att du valde ansiktsbehandling före rygg, vad beror det på?
Ja, men ryggen är... Det är liksom jobb. Alltså...
Ja.
Det är ingen belöning i det.
Nej.
Förstår du?
Nej, men jag förstår, men det är ändå ovanligt. En del kan ju tycka att ansiktet blir väldigt liksom så här nära och intensivt upp i näsa och mun och så där. Andra går ju på att få massage för avkoppling.
Ja, just det. Jag kan tänka mig också att om man är skådespelare så kanske man inte tycker att det är så kul, alltså, att någon håller på med ens ansikte. För det är...
Jo, men jag älskar det. Okay. Jag skulle älska det, men jag tänker att det inte är så många som tar det som avkoppling. Det har mer med prakt. Men för avkoppling tänker jag det är mer att massera ryggen eller länden eller bena, fötterna eller händerna. Medan ansiktet har mer med att då blir det lite för nära. Och ska man då rengöra så blir det liksom... Men ja, men det är ju så jäkla dyrt.
Just det. Nej, men jag tycker att man blir också väldigt kreativ.
Mm-hmm. När man inte sitter och fingrar på sin telefon för första gången.
Absolut. Det gör man verkligen. Men det behöver man inte få en ansiktsbehandling för att känna i och för sig. Det kan jag få både på kvällar med barna i samtal och middagar. Alltså få sitta i lugn och ro med just dem. Då kan jag känna att det blir en avkoppling eller en återhämtning. Jag kanske inte blir yngre rent i ansiktet, men jag blir i alla fall, jag föryngras i min tanke. Det är skönt.
Vad är, din äldsta son är typ 20 och
han är född 89, då är han 26. Fyller 26 i år, va?
Och ditt yngsta barn är?
Är 11.
Okej, okay. Så det, då kan man ju ha stort utbyte av hela gänget.
Absolut, och det är fantastiskt roligt. Jag tror att under perioder, alltså under vissa dagar så ringer de alla fyra. Under nästan alla dagar ringer de alla fyra. Och det är ju en enorm kärlek som jag känner och som jag tror att de uttrycker i att höra av sig så ofta och gärna. Men det tar ju väldigt mycket tid. Alltså, för jag vill ju vara närvarande. Jag vill ju vara i deras olika världar. Och ibland känner jag att jag inte hinner med det. Och det gör mig lite ledsen och tänker jag får ju skylla mig själv och skaffa många barn. Men varje barn, oavsett om det är litet eller stort, tar ju mycket tid i anspråk. Även när de blir några kanske i tid medan de stora i omsorg och engagemang. Så ibland känner jag mig så otillräcklig. Jag tycker att man borde ha fått belönats med 3 timmar per barn och dygn extra. Man skulle ha skapat så. För varje barn man skaffar så ska man också få 3 timmar i bonus per dygn. För att kunna lägga extra tid och vara närvarande. Man pratar ju ofta om det här med att närvarande som förälder. Och vill man då ha fler än ett barn, om man överhuvudtaget kan få något, så skulle man dessutom tilldela sitt extra tid.
Ja, men det blir väldigt, väldigt komplicerat ifall vi ska ha olika tidsräkningar, alla människor.
Jo, men då skulle jag å andra sidan vara närvarande i det andra liv som inte förutsätter barn. Då skulle jag kanske bli en helare och även på arbetsplatsen eller med vänner som då inte har barn kanske. Mm. Eller i min att ta hand om mig själv eller att vara en god medborgare. Då skulle jag kunna vara mer närvarande där.
Men alltså, om vi fortsätter din tanke så är det alltså,
jag kan göra det.
Då ska du ha 12 timmar per dygn ska gå oavkortat till
barnen. Okej, jag kan tänka mig att göra ett specialpris. Man går ner lite granna. Går ner lite granna då. 10 då, eller 7 åtminstone. Fick jag 2 så skulle det nog räcka också.
Okej, 2 timmar per barn. 8 timmar då.
Ja.
Och sen så har du en vanlig arbetsdag på det.
Ja.
Då är du uppe i 16.
Ja.
Då har du 8 timmar kvar till dig själv.
Men hela detta, Kristoffer, förutsätter ju förstås att mitt dygn är längre. Att varje mammas pappas dygn är längre. Mm. Per barn, förstår du? Det här är en utopi, den kan vara svår att prata vidare på om. Men just känslan av att inte räcka till, den är väldigt liksom påtaglig i mitt liv.
Ja, det blir svår. Men någonting annat kanske. Det kanske är någonting annat som ska väcka
till. Ja. Jag försöker verkligen titta på vad är det jag får plocka väck. Det är umgänget med kamrater. Mm. Med väninnor och trevliga människor som jag annars tycker väldigt mycket om att sitta och prata med. Så här som jag sitter med dig har inte jag suttit med mina väninnor på ett halvår kanske. Och varför gör jag då det, tänker jag.
Sitta med mig istället?
Ja, men att jag sitter med dig så här och pratar. Det jag tycker är ju fantastiskt roligt. Och jag önskar att jag hade haft mer tid att göra det med mina vänner. Att vara till för vänner mycket, mycket mer än vad jag är. Jag hinner inte. Det där klassiska, man hinner inte. Men jag tycker jag lever med det. Och ändå lever jag ett otroligt härligt och bra och hinner med väldigt, väldigt mycket. Jag tycker jag har en väldigt hög livskvalitet.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ja.
Är du lycklig nästan till och med?
Ja, jag tror att jag har stunder av lycka oförskämt många.
Har du något slags infektion i ena ögat?
Nej, men ser du att jag blinkar mycket?
Nej,
eller?
Men du har någon prick vid ena pupillen.
Nej, men är det som växer in över ögat? Eller är det i själva ögat?
Det är på den sidan. Ja. Om insidan av pupillen där. Nu är det bra när jag pekar.
Som ligger, för jag har 2 fel nämligen. Okay. Det ena är att jag gjorde en misslyckad operation för Mimira för många år sedan.
Ah, wow, vad är det för något?
Jag blev erbjuden en gratis operation av dem för att jag skulle rätta till min syn som de ville kolla först. Men de utgick från att den var dålig, så fick jag göra en ålderssynoperation. Och jag gick på det där lite grann för att de sa att det blir så bra. Och det blev det inte. Och det är jag ledsen för. Så nu när jag filmar och sätter liksom ljus på, så får jag en nästan som en djävulsöga i båda ögonen. Det kan vara det du ser. Att det liksom blir som en ljusstråle.
Okay.
Mm. Är det det?
Ja, det kanske är det.
Kan vara det. Men sen har jag något annat som jag ärvt ifrån mina föräldrar. Och det är att det växer in över min själva, vad kallas det, blåa på ögat.
Iris.
Irisen. Mm. Så du får välja vilket det är.
Mm. Har du nedsatt syn?
Nej, ja, jag har sämre syn idag än vad jag hade innan operationen, om man säger så. Och då var jag lite så här, inte översynt, vad heter det, en blandmissbrukare. Blandmissbrukare i ögonen just. Mm. Nej, vad heter det när man är
astigmatiker.
Mm. Och jag har faktiskt jag tycker att jag efter den operationen så har jag bara haft problem. Jag har ont i ögonen. Du har ett ganska ljust rum.
Mm.
Det är starkt ljus. Jag får ofta ont i ögonen. Alltså det är ont i själva här inne i ögonen. De blir torra. Jag har halofenomen heter det. Där man ser ungefär som en aura eller runt ljus. Så att köra på kvällen för mig med bil och möta andra bilars ljus. Det är som att köra inne på Disney World liksom.
Men vad fan, fick du stämma någon jävel?
Nej, alltså grejen är att jag hade lite för mycket i mitt liv just då. Och så trodde jag, de informerade mig och sa att det här kommer att bli bättre. Alla de här sakerna som du känner kommer att försvinna. Så först gav jag ett halvår, sen ett år, sen gav jag ett år till, och under tiden gick jag tillbaka och de sa att det kommer att bli bättre. Ända tills jag vid ett tillfälle hade, när jag hade gjort 2 eller 3 filmer, och ljussättaren sa, vad är det med dina ögon? Då gick jag också och frågade dem, vad är det ni har gjort med mina ögon egentligen, för att det blir ett ljussken? Ja, men du vet att det där är någonting som du får leva med. Men visste ni om det, att det är någonting som händer? Det är som en gråstarr. Ja, visst det. Men det måste ni säga till mig. Ni måste ju tala om det för mig så att jag vet att det här är något som jag i så fall får ta ställning till om jag vill leva med. Ja, det är sant. Det borde vi få tänka på det till en annan gång. Så där stod jag. Och var liksom jätte... Jag är skitledsen för det här. Och har varit förbannad. Men har väl känt att det har varit svårt att driva en process just för att det har gått så många år nu.
Hur länge sedan var det?
2009.
Ja, det låter ju pissjobbigt. Och det går inte att rätta till med någon annan
operation? Jo, de har erbjudit ytterligare en operation.
Okej.
Men det vill jag inte. Nu får det vara som det är. Jag ser inte så bra på kvällar. Och så fort det blir skumbelysning så ser jag dåligt. Och så får jag gå med... Jag får en sån här liten filmstjärnelook liksom med glasögon. Så. Mörka glasögon. Ser lite hemlighetsfull istället. Mm. Jag ska inte skoja bort det. Jag tycker det är skitjobbigt. Och framförallt har jag jäkligt ont av operationen. Och känner att jag är jätteledsen. För ögonen är så, de är så viktiga.
Ja,
men det där som växer in i något som jag, mina föräldrar har fått operera bort. Det är som en liten hinna som kryper in.
Mm. Ja, det låter svettigt.
Mm. Men jag är ganska bra på scen då.
Ja, men det verkar jobbigt när det inverkar på ditt jobb.
Mm.
Och någon får sitta i postproduktion och plocka bort.
Det sa de nu senast när jag filmade. Sa, fan är med dina ögon då? Och jag sa, ni måste säga till mig, för det handlar om hur jag riktar. Att jag borde ha sagt det innan, men jag glömmer också bort det. För jag ser ju inte det här ljuset. Jag ser bara att jag har ont, men det har jag på något sätt vant mig vid att förhålla mig till. Men, ja.
Ja, så att det är lite skit med din kropp helt enkelt.
Mm. Nej. Det är det inte.
Okay.
Men det är skit med ögonen, är det lite skit med. Och i vanliga fall så har jag ingen skit med min kropp. Men jag tror att jag bara har överansträngt mig lite. Men det är bra. Det kan jag gott känna.
Ja, men det är väl jättebra.
Mm.
Men du, det verkar som att du jobbar otroligt mycket. Som jag har fattat det så, är du klar med Helena Bergströms stora julkomedi?
Mm.
Men det är väldigt nyligen som du blev klar med det.
Det är bara några veckor sedan.
Faktiskt. Exakt. Och sen så har du, ni har precis gjort färdigt, eller ni håller på med en föreställning som heter Älskade pappa.
Mm.
Som du har regisserat.
Pappor, älskade pappor, ja.
Förlåt.
Mm. Det är lugnt.
Och så ska du spela förklädet i höst på Götalejon.
Mm.
Är det något mer?
Har du inget mer på listan där?
Nej, alltså inte av det som du håller på med exakt just nu.
Men ja, det finns lite mer. Jag gör en... Jag sitter just nu och tillsammans med en tjej som heter Kristin Magdo. Magdu kanske, Magdo. Och jag skriver på en dramakomedi kan man säga, som heter Kvinnor på gränsen till framfall.
Ja, just det. Mm.
Som tar både fantastiskt mycket tid i anspråk men ger en enorm tillfredsställelse. För det här är, kan man säga, egentligen första gången som jag skriver på någonting som är så långt eller spänner tankar över någonting som är så långt. Kristin står för huvudskrivandet. Men det bygger mycket på en idé som jag har haft sedan många år tillbaka. Hur att fånga det kvinnliga och humor i kvinnan, i våran komplexitet och vad vi tar för beslut och att vi faktiskt är ganska aktiva och intressanta varelser när vi kommer upp över 40. Fast man kan tro att vi inte är det. Så det här är en serie som jag egentligen under många år har först planterat i samtal med vänner och väninnor. Och det hände ganska mycket med mig i samband med att jag skilde mig. Jag tror att min skilsmässa tvingade mig, knuffade mig, bedövade mig, men också frigjorde en massa tankar kring hur jag lever och varför och på vilket sätt. Och när man kommer utanför en relation som man har liksom vant in sig med i 24-25 år, vilket var så i mitt fall, så blir man också lite avchippad när man skiljs åt. Jag blev så här utan den jag hela tiden har speglat mig i eller haft som spegel för. Och i samband med det så fick jag jättemycket väninnor. För plötsligt blev tiden annorlunda. Varannan vecka var jag utan mina barn, vilket ju var en enorm sorg och fruktansvärt jobbigt. Men så blev ju konsekvenserna liksom. Och då ställdes jag inför både gamla vänner som jag kunde ta upp kontakter med och nya väninnor som dök upp med samma resa och samma liksom idéer. Och det var, kan man säga, mitt i allt annat som var jävligt jobbigt, så var det fantastiskt. Och där började idén på att tillsammans med en jättegod vän som dök upp vid min sida och var otroligt stöttande. Annika heter hon. Och det var Annika och Ann och Kristina och jag. Tre andra tjejer och jag som inte alls har med teater att göra eller film eller någonting. Så vi började spåna och berätta om våra liv för varandra. Och vi skrattade och vi grät och vi fattade att vi hade väldigt mycket gemensamma faktorer kring vår relation till oss själva, våra mödrar och våra döttrar. Och våran längtan och våran sorg och alltihopa. Och så lika mycket galna, liksom, galna infall som vi har både förhållit oss till men också levererat. Då. Så då började vi att skissa på om vi skulle göra någonting kring detta. Och det här har då slutat med att vi har en kille som heter Daniel Lägersten. Det är från Baluba Television, med film och television, som då är med och producerar. Och så sitter vi nu då tillsammans, jag och Kristin, det är en annan tjej, hon är manusförfattare och skriver på den här serien.
Okay. Mm.
Och det finns ju inga pengar i detta här, men det investeras enormt mycket tid i att liksom läsa, spåna, skriva, formulera och så. Och jag tror faktiskt, man ska inte prata om sånt här egentligen, men jag tror att det här kommer att bli av. För det finns, jag tror att det finns både ett behov, förutom i mig och i andra som jag pratar med i min närmsta krets, att berätta lite rikligare om kvinnor i den här åldern, 30, 40, 50. För att vi har så, det finns så mycket som vi hoppar över vanligtvis i vanliga tv-serier som handlar om två bröder eller tre poliser eller en alkoholiserad ensam man. Gjorde jag en grov generalisering?
Ja, jag fattar vad du menar. Jag tänker också att alltså, man behöver inte egentligen vara över 40 för att jag tycker att det ska kännas som att det är en underrepresentation av kvinnoberättelser. Nej. Alltså Girls till exempel, som jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet.
Jättekul.
Rättmätigt, absolut. Ja. Eller den här Bridesmaids som helt plötsligt, då man insåg så här, jaha, tjejer kan vara roliga. Ja. Eller Hollywood,
men
förstod
jag. Men alltså, det händer. Mm. Det har hänt jättemycket tycker jag bara på de senaste 5 åren. Och där har ju USA kan ju ofta vara ny. De kan ju vara nydanande eller de kan putta åt bra riktning. De kan ju vara extremt konservativa också och hålla tillbaka. För en bridesmaid gör de väl 5 stycken, vad heter de, Matrix-filmer också. Ja, som bara är grabbar liksom.
Baksmällan.
Ja, baksmällor på det. Men den här senaste som jag var tittat på med min dotter Alva. Vad 17 hette den? Perfect Pitch. Pitch Perfect. Jättekul. Ja. Skitbra. Mm. Det var också för yngre tjejer. Där har vi ju i och för sig haft lite gärna lite för yngre, men jag blir ändå glad. Jag blir alltid glad så fort det berättas om kvinnor, om det så är 20-25-åriga kvinnor. Sen är vi nere på ungdomsserier, och där tycker jag nog att Sverige alltid varit ganska så kvoteringsdugliga, att man har både berättat om tjejer och killar. Men det finns ju väldigt mycket kvar att berätta kring kvinnor i 45-50-årsåldern. Och att vilja berätta deras, hur kvinnor är ibland lite annorlunda än vad männen är. Utan att säga att någonting är bättre eller sämre, så har vi oftare, och jag märker när jag pratar med mina väninnor och ställer emot hur jag hör att mina söner eller min sambo eller min pappa och bröder har tänkt, så kan jag ändå känna att vi har en tendens att komplicera saker. För att vi vill och tänker så mycket och på så många olika plan samtidigt. Vi vill vara ge utav både en omsorg och en kärlek, samtidigt som vi inte vill komplicera, men vi måste ändå lägga till och ta ifrån. Alltså det är på så. Så ibland blir det, och ser man det utifrån, så kan det bli både rörande och komiskt och fruktansvärt spännande. För viljan kan vara samma som mannen, nämligen få i ordning huset, men på vilket sätt liksom? Och till vilket pris?
Och det här ska mynna ut i en tv-serie?
Det ska mynna ut i en tv-serie. Och inte bara en, utan en till sen.
Fantastiskt.
Det är min plan. Ja. Det är min idé. Det får vi se hur långt det håller. Men det är lika bra att spänna bågen högt. Liksom.
Men det är bra också, för det här har du pratat om förut.
Ja.
Och det är väl en vettig grej att du fortsätter med det.
Ja, och prata om det just.
Exakt.
Nej, men jag pratar om det för att jag... hade vi lagt det på is så hade jag inte kunnat, men... Det här är på gång och det börjar närma sig liksom att få ta ett bra beslut, produktionsbeslut. Mm. Hoppas. Mm. Men, och sen så har jag en annan långfilm som jag sitter och skriver på, som jag har också lagt ner enormt mycket. Så just det här skrivandet har blivit en ny, och Kvinnor på gränsen förresten har jag tänkt att jag ska regissera. Så är dealen. Så att jag har klivit in, tycker jag, med mitt arbete och med mina erfarenheter i en lite ny värld. Och det känns jättespännande. Och sen så gör jag ju mycket föreläsningar och föreläsningsföreställningar, som jag kallar det, ensam med min kompanjon Arvid Svenungsson, som är med på piano. Och sånt där gör jag liksom hela tiden faktiskt.
Är det ditt bread and butter att åka runt och...
Ja, det kan bli det ibland. Men faktum är att jag är ganska... Jag gör inte vilka som helst. Jag blandar det med att vara konferensier eller vara programledare vid olika event. Och det är inte, det är alltid väldigt bra betalt. Men det är också enormt mycket jobb med det. Jag skriver alla texter, både låtar och presentationstexter. Och man sätts på spåret med att etablera sig med företag och människor som man aldrig har varit i kontakt med förut. Och det kräver mycket förberedelse för att förstå deras verksamhet. Så att det finns en del pengar, men jag skulle inte säga att det bara är bread and butter, sa du det?
Ja.
Ja, det är jäkligt kul också. Och jag har lärt mig mycket som skådespelare att...
Vänta, förlåt. Ligger en negativ konnotation i det? Jag trodde det var liksom, det är det som ställer maten på bordet helt enkelt. Alltså ovärderat.
Ja, nej, ja, det är ja och nej. För att som skådespelare behöver ta jobb som ger maten på bordet har för mig varit förknippat med jobb som man inte brinner för. Och då är det det. Men så har det inte varit med de här företagsgiggen eller företagseventen eller att åka till ett bibliotek, nyöppnat bibliotek i Nyköping eller nere i liksom Gnesta och vara med och inviga. Det är förknippat med en enorm glädje. Det är fantastiskt roligt. Eller dyka upp på någon idrottsförening eller ett stort event och hålla i med både galaklänning eller komma in och göra en saluballett med företagsledningen på liksom Volvo eller vad det nu är. Det är jäkligt kul. Mm. Jag har också lärt mig mycket som skådespelare, att både få komma nära min publik, förhålla mig till dem, vara mitt upp i deras värld. Så jag tycker att jag blir starkare i mitt konstnärskap. Men vissa gånger kan jag känna att nu längtar jag efter att bara gå in i mig och i mitt och gegga runt i en film liksom. Mm. Och få vara bara skådespelare och inte behöva rikta mig till någon som jag riskerar inte förstår mitt språk. För att så är det ju. Det är därför så vänder jag mig lite grann mot bredden, för att det är brödfödan. För att jag gör det mycket för att jag tycker att det är kul. Men ju mer man håller på, tycker jag, så vill man ju också göra personliga presentationer.
Ja, visst.
Och få dem att känna sig sedda. För det är liksom ungefär, det tror jag är det, min livsuppgift. Jag har gjort det till min livsuppgift.
Det häktar i en sak som jag tänkte fråga dig om. Och det är att jag tycker att det verkar som att du har ett genuint människointresse. Och jag blir inte klok riktigt på ifall det är bra hos en skådespelare eller inte. För det känns som att det finns två olika sorters skådespelare. De som på något sätt tittar inåt.
Mm.
Och sen så de som letar i andra människor och hittar.
Mm.
Kan du säga någonting?
Men jag tycker det är samma. Alltså för att kunna ge uttryck för och ge... För du, visst menar du att tittar inåt, att man tittar, att jag tittar inåt dig, eller menar du att vissa skådespelare tittar inåt i sig själv?
I sig själv.
Ja, jag fattar. Ja, då fattar jag vad du menar. Nej, men jag tror att för mig är det nog en förutsättning för att kunna ge uttryck för det jag ska göra, så måste jag göra intryck. Alltså jag måste på något sätt in i dig för att höra vad det egentligen är du frågar om, för att förstå vart hän du vill liksom. Och sen är jag jävligt nyfiken. Jag är det. Jag har alltid varit det. Så även innan jag började jobba som skådespelare så har jag alltid varit nyfiken på hur man tänker och varför. Och hur då då? Hur kan det, och menar du? Alltså, och det bästa jag visste det var när jag var liten. Eller liten. Jag var inte jätte, men jag kanske var 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 år. Så det var många av de här åren då innan man kom in på scenskoleutbildning och blev skådespelare så här, som jag kunde ta. Då bodde jag hemma som mamma och pappa ute på öarna. Och då kunde jag ta färjan och bussen och spårvagnen upp till avenyn hemma i Göteborg. Och sätta mig på någon bänk och bara titta på folk. Alltså. Sätta mig på kaféer var ännu lyxigare. Det blev en sån där era av kafévärld även i Göteborg. Fastän att det, liksom, det fanns ett tag bara Ljungans. Lite överdrivet. Men, och när man kunde sitta där på kaféet.
Evas Palé.
Ja. Oh, jag vågar inte säga det ens en gång, men du vet. Evas Palé var mitt favoritfik. Ljungans var lite mörk nämligen. Men Evas Palé var stort. Jag kommer ihåg när de... Och alla dessa bakelser och kakor. Och man fick lov... Det var så... Jag älskar ju sånt. Då kunde man sitta där timmar. För det var också så mycket rotation på folk. Ljungans var lite mer... Där satt man still och... Ja, det var perfekt på Evas Palé. Och då kom det liksom folk satt och snackade och man kunde höra hur de pussades eller hur de tjafsade eller de inte sa någonting alls. Och det var nästan de mest intressanta samtalen. Liksom. Mm. Den här tystnaden som uppstår. Och för mig då som är intresserad, jag är jätteintresserad, jag är jättenyfiken. Att sitta och fantisera kring var de kommer ifrån, vart de är på väg och varför. Det sen blev ju de här... Fem vena i skådespeleriets bibel. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vem är jag till för och varför? Ja, det är något veda som jag glömde nu.
Okay.
Och de där vena tycker jag är ganska bra att ställa till sig själv också. När man är i sitt liv och tar olika beslut. Ja, nu hoppar jag in på en massa olika saker. Nej, men jo, jag är intresserad. Mm. Jag tror att det intresset föder en ännu större lust i mig av att få lov att gestalta. Om jag sen ska skriva om det eller om jag ska dimpa ner i ett företagsevent och jag vet att uppgiften är att få de här människorna att få en skön kväll, då måste jag se dem. Jag måste veta vilka de är inom citationstecken. Men jag måste, i bästa fall så kan jag plocka med mig Sally in i verkligheten med dem och ta, då kan ju Sally ta på dem också. Då får de vara med uppe på scenen. Och det blir, då känner jag mig, jag känner mig glad för att jag har rört, rent fysiskt rört vid människor. Jag mår jättebra utav det.
Du har ju jobbat med många stora namn och sådär. Det finns väl ändå ganska gott om människor i din bransch som kanske inte har det där intresset?
Ja, de flesta. Om jag ska vara ärlig så är det väldigt, väldigt få som inte är lika intresserade. Men det gör ingenting för att det funkar ju bra i alla fall. Alla behöver ju inte vara det. Och de kan vara väldigt trevliga och sköna människor. Men det kanske inte, de kanske inte blir mina bästa vänner. Man behöver inte vara sån där som dissekerar och funderar och menar du det? Jaha, åh, hur känns det nu då? Alltså så där, jag kan bli lite tung, tror jag. För att jag blir väldigt engagerad. Och jag kan gråta mycket över människors... oförmågor eller ur att de, jag ser deras kamp och jag förstår att jag bär med mig mycket. Jag blir liksom tung i sinnet ibland över att jag har ställt frågor som folk i bästa fall har svarat på och jag har fått se in. Och när jag ser in så blir jag ju väldigt berörd. Så det är väl ganska skönt att vi är olika.
Borde du ha blivit psykolog? Men...
Ja, alltså egentligen, alltså det finns ingenting som jag egentligen har velat annat än att bli det jag är. Jag älskar mitt jobb, jag tycker det är fantastiskt. Det har aldrig varit förknippat med ångest eller viss prestation. Det kan känna, alltså prestation, jag kan känna ett krav på att jag måste leverera bra. Inte för min skull, utan för att de, min publik ska få utdelning och att de ska än en gång då bli sedda. Men det har aldrig varit ångestladdat för mig. Och det tror jag har varit en väldigt, väldigt bra utgångspunkt för mig. Men det enda jag kan tänka och som jag skulle kunna få samma belöning ifrån, det är i så fall att sitta och prata med någon och få hjälpa den genom att lyssna och putta på liksom, som en psykolog i bästa fall gör.
Samtidigt så måste man väl som psykolog, man kan inte hålla på och lägga det där i sin egen ryggsäck som du verkar göra.
Nej, men jag kanske skulle lärt mig att inte göra det då.
Nej, det är sant.
Kanske. För jag kan ju också välja bort en del människor för att jag känner att det här är för mycket.
Mm.
Fast det är svårare. Eller för att den människan inte vill ha med mig att göra. Så att man går ju inte, jag är inget medium liksom som börjar att se saker och mår dåligt av att... Men jag kan lätt hamna både på bussar och tunnelbanor och på kaféer och mitt på gatan av att liksom puff och så säger man någonting och så blir det något. Och
jag har ju lägger det... du dig i folk?
Ja, men alltså det låter... lägger du dig i folk? Nej, men det låter som att jag är otrevlig, men... Nej, men... Om någon står liksom och pillar med sin plånbok om han ska betala till exempel och jag får syn på att den människan har ett kort där, så kan jag ju väldigt enkelt säga gud vilken gullig hund. Eller, du, det är en enkel liten kommentar var på den människan. Ja, det är min hund och så blir det någonting. Och den hunden kanske var död, förstår du? Och då blir man ju stående mitt uppe i det. Eller som är de natten jag var ute och promenerade så kom det ytterligare en annan man som jag har vetat om funnits i området vars katt satte på min katt för många år sedan. Så jag visste om att när hon blev med ungar så visste jag om att pappa katten bodde i ett hus. Och den mannen klev ut ur sitt hus en natt och då kunde jag veta att mina barn de liksom backade och sa att prata inte med honom.
Vadå, var du bitter för att
nej, tvärtom. Jag var jätteglad. Jag var till och med på med kattungen och knackade på hans hus för att han skulle förstå att hans katt har blivit pappa till kattungar. Men han är en sån mycket, mycket märklig man som alla barn i området är rädda för. Men när jag fick syn på honom där mitt i natten så tänkte jag, nu måste jag få prata med honom. Och det tycker jag, vi stod säkert en och en halv timme mitt i natten och bara pratade. Och han berätta om sitt liv. Och jag är så glad att jag fick höra om hans liv för att jag fick en förståelse för både honom och för katten som numera inte finns. Men, och vi har så lätt tycker jag att lägga värderingar och skapa förakt och skapa klyftor mellan oss för att vi inte vet. Och det gör jag gärna då. Jag tycker om att hitta en nyanserad bild. Och det fick jag av honom. Jätterörande liksom. Jag förstår att folk är rädda, men han är inget att vara rädd för, vad jag har förstått.
Okay.
Men jag tycker att det är jäkligt intressant med människor. Jag kan inte komma ifrån det.
Har du fått vänner för livet på det där sättet?
Ja, men då kommer man tillbaka till det där med att sen ska man ha tid för det. Och där kommer jag in och där är jag inte lika bra. För att jag kan bli vän för livet den stund jag är där. Men sen måste jag på något sätt inte klippa av, men tona ut. Och så tonar jag in något annat. Och de vännerna då som behöver mig helt och fullt, även veckan efter, och 2 veckor efter det, och 5 år efter det, de har jag svårare för att behålla. Förstår vad jag menar?
Du är en sommarkatt.
Ja.
Social sommarkatt.
Ja, det skulle man kunna säga.
Eller ja, det var en jävla dålig liknelse.
Nej, men lite grann om man säger att den, jag vill verkligen väl, och jag tycker det är roligt, och jag kan inte låta bli annat än att fråga, varför då? Eller hur är det? Och ibland tycker jag att det räcker med att bara säga det och få ett skönt samtal på ett café eller på ett flyktigt. Men man planterar ändå frön i varandra, de hos mig och jag hos dem, av en högre livskvalitet. Men jag vet att mina vänner, bland annat Annika som jag pratar om, säger, var är du? Du är inte här, var är du? Hon skällde ut mig en gång faktiskt när hon inte hade fått... Ni är nog läge för att skälla ut mig nu igen, tror jag. För att ja, det blir så mycket och så intensivt med jobb och familj. Och, så att ibland så hinner jag inte med att sitta som med dig och bara och vara en stund. Liksom.
Hon får starta en podcast, Annika. Ja, tips.
Och bara mig. Liksom.
Ja,
vecka exakt. Ut, vecka.
Ja, det är något.
Ja, det är faktiskt något. Nej, men det tar mycket tid att vara närvarande helt och fullt hela tiden med alla de man skulle vilja. Mm. Och då är jag tvungen att liksom begränsa till min innersta krets av familj. Och i vissa lägen så äter ju mitt jobb upp mig väldigt mycket. För där åker jag på ett uppdrag så måste jag ju vara närvarande. Liksom. Mm.
Jag har haft vänner som jag har känt ibland så här att ja, men vad fan, det är bara jag som håller ihop den här relationen.
Ja.
Nu skiter jag i de här människorna. Så är det 2-3 stycken som jag tänker så här, nej, nu får det vara. Och sen så går det ett par år kanske, eller något år så här, och så blir det ingenting då. Och sen så känner jag så här, nej, men varför ska jag hålla på och vara stolt när jag vill ha den här människan i mitt liv? Ja, då får väl jag se till att vara det här förhållandets projektledare då. Och så får jag vara den som är Annika som tjatar liksom. Man kan inte hålla på och lägga prestige i vänskap på något sätt.
Nej, det där var nog en kärleksfull liksom, upplysning och tillrättavisning från just Annika. Men det finns ju andra vänner som har blivit arga och sagt ifrån att då skiter vi i det. Och då har jag fått säga, ja, då får vi göra det då. Det har inte ens många gånger, men det är sorgligt när det blir så. Men jag förstår, för att vi har olika behov av uppdateringar med varandra. Så är det. Men det finns ju de människorna som man känner att jag vill ha mer kontakt med. Andra som jag bör ha mer kontakt med. Och det är också skillnad på de där.
Visst.
Och det är inte så att jag inte vill med dem jag bör. Det är bara det att de har ju ett större ansvar. Liksom, för. Ska du ta av dig din giftasring nu?
Ja.
För att...
Ja, det blir råk av.
Du blir lite intresserad av mig, erkänn.
Ja.
Du är lite så här, vill du öppna upp för någonting här?
Ja.
Ja.
Nej,
ja.
Jag har styrketränat så mycket så jag har en sån här, vad det nu heter.
Valk,
en liten valk som jag ville pilla på.
Varför har du jobbat så mycket då?
Nej, men jag har någon sen 40-årskris. Jag ska bli jättesnygg, tänker jag.
Det är roligt med din ansiktsrengöring där. Jag är lite dålig på sånt själv, så jag blir inte glad att du gör det. För jag tänker, men jag måste också.
Jag är väldigt dålig på sån här... Min mamma har många fantastiska sidor, men hon är väldigt mycket ett barn av 60-70-talen. Så jag är uppfostrad med att man behöver inte hålla på och tvätta ansiktet. Man behöver inte använda tvål. Och så här, alltså, så här, väldigt naturligt.
När är hon född?
48.
Jaha.
Så jag har liksom aldrig lärt mig att tvätta ansiktet på kvällarna och sådär. Så jag får ryck när jag gör det. Men, och sen så dör det ut. Jag köper någon dyr produkt och sen så använder jag den lite. Och sen så dör det där ut. Och då tänker jag att ja, men då går jag väl istället en gång i halvåret och så får någon jävel...
Rensa ut liksom.
Exakt.
Jag fattar.
Ja.
Det där är så konstigt att hur mammor påverkar än att leva kvar i någonting trots att tiden förändras. Liksom. Tänk vad de har inverkan på oss.
Visst.
Både mammor och pappor. Min mamma, hon var extremt renlig. Så hon har fått mig att tvätta mig. Jag duschar nog både på morgonen och på kvällen.
Ja, jag är mer duschar en gång i veckan. Om jag inte tränar. Vilket, då.
Menar du det? Ja. Men det är så skönt att duscha på kvällen innan man går och lägger sig. För man känner sig så... förberedd för att liksom bara krypa ner och känna. Men huden blir mjuk. Pröva lite att duscha på kvällen.
Ja,
men din sambo tycker att det är okej liksom, att du inte duschar mer än en gång i veckan. Eller har ni konflikter om det?
Nej, absolut inte.
Hon duschar bara en gång var 14:e dag, så det är lugnt.
Exakt.
Liksom.
Jag hade en PT ett tag som duschar en gång i månaden, säger han. Och då jobbar han ändå med att träna. Jättestark.
Men han lever helt singel.
Nej. Han luktar ju jättegott.
Är det sant?
Ja, jag vet inte hur han gör.
Ja, men det är också en massa sådana här idéer om att man bara ska ta balsam i håret. Eller man ska inte ta shampoo i håret. Och man ska inte duscha. Och kroppen rena själv. Jag tror att jag är lite för petig med min egna lukt. Och liksom att jag inte vill känna mig ofräsch och så. Men jag tror att det är bra. Jag tror att jag är för mycket.
Du är några år äldre än jag. Du borde ju liksom nästan ha hunnit vara med och vara hippie.
Ja, jag är född 63, 52 i år. Och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Nej, jag hann inte det. Jag var progg-tjej med er. Mm. Och hippierna kom väl på, de kom på 60 va? De var med 60, ja, 70. Jag var lite för liten för det.
Exakt.
Däremot så var jag med så här, låt tusen stenar rulla, Hoola Bandoola, Ray Montana, Björn Afzelius, Lasse Tinander. Det är min liksom musik och livselixir uppväxt.
Nationalteatern. Tältprojektet.
Jajamän. Och där var ju också mycket teater. Det blev teater något, det engagerande i teatern liksom, som väckte hela mitt politiska jag och lusten i att varför blir man skådespelare? Det handlar inte om att bli kändis. Det handlar om att ge människor nya tankar, vet du. Mm. Få dem att känna, få dem att gråta. Du hör att min göteborgska kommer in här nu. Mm. Nej, men det, och så därför kan jag bli så här ledsen när skådespeleriet ibland, och nu vet jag att det är känsligt, men förflackas genom att skådespelare inte det används i första hand, utan man plockar in kändisar. Det är alltid från programledare till fotomodeller och världens tyngsta män liksom. Och då kan jag känna att...
Men vänta nu, han gjorde väl bra ifrån sig?
Marcus. Jag pratar ju inte om någon nu.
Nej, ja, okay.
Nej. Men ja, det kan vi diskutera. Det kan man verkligen diskutera. Ja. Till slut ska man känna att en hel yrkesgrupp håller på att liksom utslätas till någonting som att det här kan väl alla göra lite gärna mer eller mindre. Och det finns, ibland funkar det lite mer eller mindre, men ibland tycker jag att man tappar intresset för gott skådespeleri och för gediget skådespeleri, som inte bara handlar om tillfället där att fan, hon ser bra ut, ta henne och låt henne öppna mun och säga någonting snabbt. Alltså. Utan när skådespelare används som bäst, så används vi för att vi har en tanke med vårt skådespeleri. Vi har en genomsyrad idé om vem vi är, var vi kommer ifrån, vart vi ska och varför. Och det ska synas i hur vi gestaltar.
Nu var det bara fyra vi.
Jag vet, jag har ju glömt det här femte, men Det är kanske därför jag inte är med så mycket.
Kan det vara någonting med vilja?
Ja, vad vill du? Bra, ja, det var det. Tack. Kristoffer, du kanske ska bli skådespelare.
Men jag är
du har ett V i alla fall.
Jag är det.
Du är det?
Ja, jag började som barnskådis. Eller, ja.
Gjorde du?
Ja, jag har gått en, inte scenskolan, men jag har gått en...
Den långa vägen.
Nej, jag har pluggat skådespeleri ett år.
Ja.
Men det blev inte så mycket av det.
Men har du jobbat som skådespelare också?
Turnerade i Frankrike med en barnpjäs.
Nej.
Jo, spelade huvudrollen.
På franska?
Nej, för svenska, det gick bra ändå. De fattade skitsamma.
Nej, det var ju inte skitsamma. Nej, men då kanske du känner dig lite attackerad när jag säger så då.
Nej, fast däremot så är jag nyfiken på vad du... Ett otränat öga, kan vi se då när vi sitter och tittar på en Wallander... rulle på TV4. Vad som inte är gediget skådespeleri. Finns det någon enkel...
Ja, ibland tror jag det. Men ibland tror jag att vi duger det vi ser. Jag kan tycka till exempel när jag ser Sven Wollter gestalta. Nu pratar du om Van Veeteren. Vem var det som spelade den? Är det Van Veeteren? Är det Svens?
Kurt Wallander är
Kurt Wallander, du sa, förlåt, Wallander sa du. Van Veeteren är väl Sven Wollters?
Ja, kanske det. Jag kan inte mina...
Nej, inte jag heller riktigt. För jag tappar intresset av dem för att de är oftast så... Oftast väldigt slarvigt gjorda, tycker jag. Så att man... Det finns väldigt mycket schablonuttryck och förenklingar, förytligandet av de här människorna som det ska handla om. Det blir aldrig... Och det är inte meningen heller. Genren är lättillgänglig. Det snabbproduceras och det skrivs ihop ganska så enkelt. Och det görs i och för sig med stor budget, men inte så stor budget som i andra länder. Men ja, jag tycker faktiskt det. Jag tittar just nu på en serie faktiskt som heter Fridlyst. Där Lena Endre spelar den kvinnliga huvudrollen. Och en hel uppsjö av norska skådespelare är med. Och det är jäkligt bra alltså. Jag blir så glad när jag ser serier, om det så är komedier eller om det är drama, tv eller film. När man ser att här har skådespelarna valt sitt uttryck. De har inte bara blivit typecastade för att de ser ut som de ser ut. Utan att det finns, jag ser att skådespelaren har hittat en karaktär som jag ska bli fundera kring.
Ser man det i ögonen?
Jag gör det.
Ja, det var som att du visade.
Ja, nej men, och jag tycker att det är skitsvårt att prata om. Men ja, jag tycker man ser skillnad. Jag gör det. Och sen kan det finnas en och annan superbegåvning som har det där medvetet. Det handlar om konst. Det handlar om att ge sig in i tankar och ett berättande som finns en medvetenhet kring. Där man inte bara är en naturlig del av sig själv. Man säger inte repliken som man själv skulle ha sagt den. Det kan man göra, och det kan man göra jävligt bra. Framförallt i film som är ögonblickskonst. Men att ställa... Någon av dem som jag pratar om på en teaterscen och driva en karaktär med vändpunkter. Jag har ett repetitionsläge under 8 veckor och hitta det ultimata uttrycket som ska hålla kväll efter kväll. Att kunna möta en publik och ha ett öra i publiken, ett öra på scenen och driva och kunna ta en, om förutsättningar ändras i att kunna improvisera och lösa det utan att tappa karaktär. Det krävs faktiskt lite grann. Det krävs längre än när man bara stått framför en kamera. Och jag sätter en ära i att säga det. Å andra sidan så förstår jag att det kan uppfattas som pretto eller lite provocerande. Nej, jag tycker inte att en läkare behöver säga att han är elitistisk på att han kräver viss utbildning för att få titulera sig läkare. Eller att en målare som har kunskaper om färg och underarbete och hur man förhåller sig till att måla ett hus från grunden. För att han säger att jag kan mitt jobb. Han är inte elitistisk för det.
Men jag säger eller hon.
Eller hon. Det var däremot lite lurigt. Men det känns som att vi skådespelare, vårat yrke på något sätt till för att alla ska kunna göra. Och säger man att jag tycker inte det. Jag tycker att det finns, vi ska slå vakt om att det finns en yrkesstolthet inom vårat yrke. Så kan man lätt hamna i ett läge där man att, ja då, det är många som inte tycker att du är bra. Nej, men det är en annan sak. Men jag har åtminstone en teknisk kunskap om mitt yrke som många saknar. Som kallar sig för skådissar, för övrigt.
Mm, just det. Ja, du gör skillnad på att kalla sig för skådis och skådespelare. Mm. Mm. Jag undrar dock, kan man säga så här, att för att lyckas i yrket För man pratar ofta om att bottna i det man gör och så. Mm. Har det med det att göra? Alltså att du bottnar i dina karaktärer då? Att du...
Nej, det är också jättesvårt, för det finns en del skådespelare som man ser som kanske inte lyckas att bottna heller. Jag vet inte vad det är, och det är detta som gör att det är så svårt. Men jag kan däremot se när en Johan Ulveson till exempel, som är briljant skådespelare, när han gör sina komiska gestaltningar, så gör han det med en träffsäkerhet som inte bara råkar vara där just då. Utan som är konsekvent, för han vet vad han håller på med. Han kan tekniskt erövra det där skrattet, den där punchlinen, om och om och om igen. Medan det finns andra som lyckas en sekund och så lyckas man filma av det och det blir väl okej. Men sätt den där människan på en teaterscen eller i ett sammanhang inför en publik där det måste sitta fast i kroppen, då fixar inte våra programledare sånt. Nej. Utan det klarar Johan Ulveson.
På senare år så har du börjat regissera.
Nej, jag har inte börjat ännu, men jag står i begrepp att vilja. Ja, så menar du. Uh-huh. Ja, det kan man ju säga att jag har gjort. Och å andra sidan så har jag nog hållit på med några år då. Ja, du har rätt.
Kommer du alltid att göra både och?
Nej, så här är det. Jag tycker att jag skulle säga att jag är skådespelare, jag är ingenting annat. Jag är inte regissör, jag är inte dansare, jag är inte sångare. Däremot så fuskar jag i hela biten för att förstora eller för att förfina eller för att liksom bygga vidare på mitt skådespeleri. Och i vissa lägen så har jag då dragit igång en föreställning som hette Min bror och jag, som faktiskt sprang ur att jag skilde mig och min bror fick cancer. Och det var... Vi hade lite trist med kontakt just i de mest sårbara stunderna, både han och jag, kring våra olika, när det hände. Men däremot efteråt så började vi liksom att haka i varandra. Det handlade inte om att vi hade dålig kontakt, det är bara att han var mitt uppe i sitt och jag var mitt uppe i mitt och sådär. Så sen när vi pratade, och jag och Andreas, vi stod väldigt nära varandra. Vi har tre bröder, fantastiska brorsor alla tre, och Andreas är den yngsta. Och då förstod jag att vi hade väldigt mycket beröringspunkter med varandra kring skuld och skam och målbilder, att våga inte bara överleva utan att leva och se var man kom ifrån och varför man värderade sin sjukdom eller sin skilsmässa och sin sorg på så många olika sätt. Och de här frågorna resulterade då i en föreställning som från början var tänkt som en föreläsning. För jag har gjort så mycket föreläsningar, känner att det här är någonting som man inte pratar om på det sättet i den världen. Men sen plockade jag in tre styckna musiker och mycket interaktivitet med publiken och mycket humor och mycket, så det blev mer en föreläsningsföreställning, nästan som en föreställning, en hel afton. Och det var fantastiskt roligt, och där blev det ju naturligt att jag gick in, för att jag ville berätta det här. Jag ville verkligen att andra skulle få höra oss berätta om våran smärta, för att själv säga att det är inte så konstigt att vi känner. Och det är okej att vi känner. Och det är bra att vi känner. Det finns ingen lycka som varar för evigt. Däremot så måste vi göra oss medveten om att viss sorg måste få verka ut för att man ska orka och gå vidare. Och ibland kanske man inte ens en gång behöver hoppa över eller begrava. Man kanske måste leva med en viss del av sorg i sitt liv, men den måste vara bearbetad. Det var mycket de här frågorna som kändes roliga att göra. Och då... Det här är också, jag har berättat väldigt länge, men så här. Då får jag ju regissera det själv. Därför så kan jag säga att i det läget blev jag ju regissör. För att det var enklast, för att jag visste hur jag ville ha det. Och Andreas stod på scenen första gången, så där skrev vi ju alla texter tillsammans. Och i princip hela föreställningen använde någon Kent Andersson-text mitt i, men... Och det är ju fantastiskt roligt. Och jag kan känna att jag är så privilegierad att jag kan få lov att göra sånt här. Och så producerar vi det själva. Jag och min sambo Kristoffer Hellström och Andreas och hans fru Lilje. Så vi gjorde liksom, vi ville berätta om det här. Och det var fantastiskt roligt. Vi har inte slutat spela den här föreställningen ännu. Men att producera själv, det är så jäkla tungt. Så i livet så hann vi inte med mer då. Nu ligger den och får vänta lite på sig. Och så blev det även med mina älskade pappor. Det var också en sån här idé som kom utifrån. Okej, vad vill jag göra? Och med vem vill jag göra? Och då hade jag och Kristoffer, min sambo, och min pappa, vi har jobbat ihop förut tillsammans med Elise Einarsdotter och Olle Steinor som är fantastiska musiker. Och jag framförallt har jobbat med alla de där. Och så kände jag att nu ska vi göra någonting som, vad vill jag berätta om? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Mammor, det har jag ju berättat om i mina föreställningar. Jag gjorde en enmansföreställning för några år sedan. Där det sprang väldigt mycket utifrån mig som kvinna och mamma och sånt där. Då tänkte jag, pappor, det kan vara intressant. Mm. Och det blev en jättefin föreställning som vi gjorde nu för några veckor sedan. Och vi ska spela i höst igen.
Det var någon av föreställningarna som var inställd på grund av sjukdom.
Ja, vi var tvungna att ställa. Vi hade, min pappa var jättesjuk även på premiären. Men sen så blev jag också sjuk, fast det visste vi inte då. Så då ställde vi ner i Höganäs. Men vi ska tillbaka både till Höganäs och till Göteborg som vi för övrigt spelade i. Så vi ska tillbaka den 5 oktober i Göteborg. Men varför jag kommer in på att berätta om detta så mycket, det är för att det var enklare då att jag som hade idén och gjorde att jag också stod som regiögat. Sen gjorde jag det tillsammans med mina kamrater, med både Andreas och musikerna och framförallt med Elise och Olle och Kristoffer, min pappa i den här älskade pappor. Men det är väldigt roligt att få er för att plantera sina skådespelartankar in i att också vara öga, det yttre ögat.
Men filmen och tv-serien som du ritar på eller skissar på, ska du regissera där också? TV-serien sa du ju.
TV-serien, ja, det skulle vara väldigt, väldigt roligt att få göra det. Men jag är medveten om att jag inte har liksom, inte gjort det förut. Jag måste samla på mig människor som kan. Jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att jag är ganska bra som regissör. Jag tror det. Jag tror att jag skulle kunna, efter så många år i yrket, leda mina kollegor rätt och tänka ganska bra i bild. Men jag har ju inte kunskapen om liksom, på det sättet som jag har vetat att fotokillarna har. Liksom. Så där måste
och tjejerna.
Ja. Mm. Så att där, fan vad jag säger fel hela tiden. Det är inte klokt. Jag som är så noga med sånt. Men, och därför så ska jag samla på mig några väldigt bra kvinnor som hjälper mig med detta här.
Ja.
Jag skulle vilja att hela kvinnor på gräns till framfall är bara damer. Det skulle vara roligt.
Go for it. Du, när du ser tillbaka på din karriär, vilka misstag skulle du säga att du har gjort?
Inga.
Är det så?
Ja, jag tror inte jag har gjort några. Frågan är, var i ligger misstagen när man jobbar med konst? Är misstagen att jag inte har gestaltat tillräckligt bra? Eller ligger det,
har det
i
hänt?
Att jag... Ja, absolut. Det har det verkligen hänt. Men det är inte ett misstag. Det är mer att man kanske inte nådde ända fram i processen för att man inte förstod texten eller inte förstod regissören eller att man inte vågade på grund av ålder eller du vet så här. Men jag kan inte se det som ett misstag. Jag tror att det är en del av karriärens förutsättningar. Misstag skulle jag nog i så fall se någonting som jag inför att säga ja eller nej och sagt nej till och därmed också eller sagt ja till och som jag misstagit mig på.
Mm, det var en följdfråga.
Ja, precis. Men då kan jag säga att jag vet att jag hade ett projekt en gång som jag efteråt kände långt efteråt jag skulle ha gjort det. Och det var väl ett misstag.
Vad var det?
Men det var Jens Jonsson som gjorde en serie för många år sedan som jag redan då diggade så otroligt mycket och än idag tycker så otroligt mycket om. Som hette God morgon alla barn. Och som jag fick världens finaste inbjudan till. Där han presenterade min karaktär. Han hade målat bilden på karaktären själv. Och jag sa, den här killen vill jag jobba med. Och sen hade vi manusarbete. Och det var någonting som jag inte fattade. Och det var en ganska uttagen karaktär. Med en kvinna som gick via... Hon sög av helt enkelt killar för, nu kommer jag inte ihåg varför, men det var ganska grova scener med sex tyckte jag. Fast det var en komedi och det som blev sen blev inte så. Men jag var å ena sidan rädd för det för att jag hade 3 små barn då och kände att det känns lite knasigt. Och sen tyckte jag att det saknades en vits med det. Och den vitsen höll faktiskt han med om och sa att ja, men vi måste hitta det. Och så skrevs det om och vi bearbetade och vi hade jättebra kommunikation. Och sen i den meningen var det egentligen Mads Mikkelsen skulle vara med. Och tänkte jag att det kan ju bli sämre, tänkte jag. Men så kom vi inte fram ända till slutet. Och då tror jag att jag hade någonting annat. Och då så sa jag till Jens att jag släpper. Och det ångrar jag. Både för att serien blev väldigt, väldigt bra. Och den hade precis den tonen som jag tycker om. Och han är precis en sån regissör som jag gärna skulle vill jag ha gjort det med. För att kanske byggt vidare med någonting annat. Men nu har vi lite kontakt med varandra igen. Och det finns inga hard feelings. Jag tror inte att jag har några sådana misstag gjorda där jag har bråkat mig ur någonting. Jag hade en ganska tuff uppgörelse med Dramaten som jag inte ska gå in på, för den kommer ta 1,5 timmar att berätta. Men det är inget heller ett misstag jag känner att jag gjorde, utan jag tycker nog att jag har ju tagit beslut över saker och ting som har puttat mig framåt, även med sånt som puttat mig lite åt sidan liksom. Och jag är väldigt, väldigt glad för att jag har investerat så mycket tid med min förra man. Och jag är väldigt, väldigt glad över 4 barn som jag har fått. Jag skulle kunna säga att jag är ledsen över något, men det är jag extremt glad för. Jag är glad för det livet som jag har haft. Jag är glad för att jag har flyttat till Stockholm. Jag tycker inte att jag gjorde något misstag i att jag lämnade Göteborg. Jag tycker att jag gjorde ett stort kliv i rätt riktning att vara i Stockholm. Och jag kan inte heller känna att det har varit ett misstag i att jag inte har etablerat mig utomlands. För jag förstår varför jag inte har kunnat göra det. Jag är nog för klok då för att se varför jag inte är någon annanstans än där jag är. Det var inte vanligt på min tid när jag var ung och begåvad. Vacker har jag aldrig varit på det sättet som en del av de här Hollywood-mallarna kräver liksom. Men jag hade förfrågningar då, framförallt efter en film som jag gjorde som hette Den bästa av mödrar. Då ringde de och hörde av sig och ville att jag skulle komma över. Och det gjorde jag. Men jag hade inte vare sig agentverksamheten bakom mig eller mig själv egentligen som drog och sa, det här ska du göra. Så jag vet ju varför. Då hade jag väl 4 barn. Så då kände jag att jag vet att varför jag har valt det här livet. Jag är jäkligt glad för att jag liksom har fått lov att vara i mitt yrke så intensivt och fortfarande är. Och att jag får lov att driva mina egna projekt. Nej, jag kan inte säga att jag har gjort något misstag. Då får någon komma och säga till mig att det var ett misstag, för att det fick de och de konsekvenserna.
När man läser på om dig så är det ganska mycket liksom privatperson. Alltså din skilsmässa har fått otroligt mycket uppmärksamhet, ja, till exempel. Ja. Jag undrar varför det... För din exman var väl inte... Alltså han var ingen offentlig person eller så. Det var liksom inte...
Nej.
Har du valt att vara väldigt öppen?
Nej. Nej. Jag tror att det var så här att vi gjorde den här föreställningen, min bror och jag. Nu var det väl... Det är ju alltid så här att när kvinnor skiljer sig i en ålder och träffar någonting som är yngre, vilket jag gjorde, så är det ju... Det är ju väldigt kvällstidningsskönt stoff liksom. Mm. Det har vi ju inte alls med alla de män i min omgivning eller i branschen att träffa kvinnor som är yngre. De är ju inte så intressanta. Eller det är inte så intressant med män som träffar kvinnor som är 20 år yngre. Så att jag tror att det bäddar jag då för, å ena sidan. Och sen tror jag att jag mitt i den vevan gjorde den här föreställningen med min bror. Och där var jag ju egentligen inte modig, men jag tyckte inte att min skilsmässa hade med att göra, men jag hade en erfarenhet av det som jag kunde hjälpa andra att få förhålla sig till. Och så har jag nog alltid tyckt i mina vid sidan om saker som ibland har varit min huvudsyssla, att plocka in mig själv väldigt mycket. Plocka in min känsla för barn eller känsla för vuxna eller känsla för ångest eller känsla för lycka eller för att våga ta olika steg i livet så här. Och då blev det nog att jag bjöd folk på att tro att de fick veta mer om min skilsmässa än vad de egentligen fick. Men jag menar, är det inte så med... De har kanske inte så mycket att skriva om, utan att de vill skriva om de känner till och när de skiljer sig.
Visst.
Och du vet, det gör inte mig så himla mycket. Det är inte så farligt. Mm. När de blir gränslösa och börjar att blanda in folk i min omgivning som har blivit drabbade på ett eller annat sätt, där går gränsen. Men däremot så, det är väl inte så konstigt att man skiljer sig. Det är ganska vanligt. Och anledningen till varför, det kan vi hålla på att spekulera i. Men det är enklast att säga att kärleken tar ibland slut. Punkt slut.
Apropå det där med liksom privat och professionellt och så. Var det dumt så här i efterhand att tacka ja till Stjärnorna på slottet?
Nej, det tycker jag inte. Däremot så tackade jag nej några år innan. För att jag vet om att när man går in i ett sånt där program så liksom man sitter här hos dig. Så måste man vara ganska öppen. öppen i sitt jag och våga ventilera många saker. För annars är det ingen idé. Och så kände jag också för Stjärnorna på slottet, att där måste jag också ha vågat att bjuda på mig på ett lite mer personligt plan än vad jag kanske behöver göra i En älskade pappor eller i framförallt det påstrukna förklädet. Där blir det bara liksom läckert, kul, paketerat, lite slapstick och roligt och så galna upptåg liksom. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt att vara med där. De var ganska schyssta tycker jag ändå av att plocka bort det som ibland tangerar att bli för privat. För när man sitter så en hel vecka med bara vänner och pratar, så kan man inte hålla i att bara vara offentlig. Det blir väldigt ointressant då. Det är ju för att komma under huden lite grann på den offentliga människan. Men jag sa ingenting som jag inte kan vare sig stå för eller både stå för eller egentligen tycka är okej för andra. För att den responsen som blev efteråt av män och kvinnor som hörde av sig och tackade och sa att de fick både nya idéer och mycket stöd och mycket kraft utifrån samtalen som var kring bordet, då känner jag, då fattar jag varför jag är med. Ibland kan vi behöva folk som vågar säga och vågar visa att jag är också bara en människa som liksom luktar strunt i mun på morgonen och bajsar och har för mig vissa saker och tar fel steg i livet som kan visa sig bli jättebra. Ibland tror vi att det finns en sån perfekt människosort som inte gör några fel och som bara tjänar bra med pengar. Det är ju inte sant. Mm. Nej, men jag tror att jag vet att det finns andra skådespelare som absolut inte skulle vilja vara med i Stjärnorna på slottet. Mm. Och jag har all respekt för dem.
Jag har ibland frågat mina gäster om de har nått sin fulla potential. Har du gjort det?
Nej. Men jag tycker att jag utvecklar en annan potential. Det är som en sån där... Jag kan känna mig som en kaktus skulle jag säga. Nej, det är inte alls det. Men en blomma som har blommat kraftfullt, som har expanderat under många, många år och fyllt på liksom. Den har inte spröttit iväg en massa små taniga skott som kanske blir någonting utav. Utan jag har på grund av mitt livs förutsättningar har sett ut som de har gjort med en mamma, pappa, trygghet och, men också ett litet kargt. En karg ö-mentalitet och att tro inte att du är något och stick inte iväg. Och jag har fått kämpa ganska hårt med min längd och mitt rödhåriga och tandställning och finnar och fiol och du vet, hela det här. Att ändå våga och lite mobbing och sånt där. Eller lite, men tillräckligt mycket för att man skulle kunna bli stukad. Så har jag ändå känt att jag har fått expandera långsamt och inifrån. Och nu kan jag känna så här, den här kaktusen utan taggar, för det handlar inte om taggar, men det handlar mer om att de växer långsamt. Och så köpte jag kaktusar till min dotter igår, jag kanske därför associerar. Men nu kan jag känna att nu börjar det bli liksom en blomma utanpå den här kaktusen, som kommer ut ur ett långt livslevande liksom. Och det gör den för att jag har blivit ödmjuk inför mig själv. Att våga ta steg som jag kanske inte kunde eller förmådde eller hade förutsättningar att göra för 10 år sedan. Så att nej, jag har inte alls nått min fulla potential. Men jag har heller andra sedan inte legat under min potential fram till nu. Utan jag har nog expanderat så mycket man bara kan göra liksom. Men det jag står inför nu med 4, inte helt vuxna men nästan vuxna barn. Och fortfarande en karriär som... Där människor knackar på oavbrutet och säger, vill du vara med eller har du lust att komma och vad vill du göra? Och just det där, vad vill du göra? Det är någonting som jag kan känna väldigt stor ödmjukhet inför. Att jag får lov att formulera mig kring. För att jag vet så många kollegor som inte får det. Så att nej, jag har inte nått min fulla potential. Men den ska, jag är väldigt ödmjuk inför den. Den ska få utvecklas på samma sätt långsamt. Jag har ingen dödsångest. Jag tror inte att jag ska dö på länge. Och jag tycker inte att jag har några större livskriser kring att jag börjar bli för gammal. Jag tycker att för jag har aldrig haft den här fåfängans tredje öga som ett ok på mina. För jag har aldrig blivit behandlad som någon som är snygg. Eller vacker eller att sexy. Eller, förstår du? Det har aldrig varit mitt epitet. Aldrig någon som har sagt att du är med bara för att du är snygg. Nej, jag har fått vara med för att jag måste bevisa att jag är bra. Eller för att jag är kul. Eller för att jag är påhittig. Eller för att jag är jävligt trevlig. Eller vad det nu är. Och jag har fått bevis på att folk har tyckt att jag har varit bra. Så att därför har min kaktus fått liksom... Och så är det fortfarande. Så att jag kan ju se att när man ser mig själv i spegeln att det händer någonting. Och att jag är, går in i en annan del av livet. Där liksom, det ser lite hängigt ut. Men här inne är jag ju bara liksom stor.
Jag hoppas att den där kaktusen fortsätter växa. För det är ju så man vill att det ska vara.
Ja, ja. Precis.
Det är jävligt jobbigt när man känner att det liksom, när det vänder.
Ja, och du vet, i samtidigt kan jag känna så här att jag tror att jag... Jag sa precis att jag inte är rädd för att dö. Men jag tror att jag har haft en rädsla för att bli gammal ända sedan jag var 13 år. Och den rädslan är mer ett uttryck för att man ser att det finns ett liv. Och för att jag har varit nära människor som har försvunnit eller som har varit väldigt levande. Att man är i ett nu. Och jag kan tycka att det är bra att jag får en känsla av att det kan ta slut. Lika mycket som att vara i ett här nu. Förstår du vad jag menar? Att det gör ingenting att det gör ont. Det är först när man ställs inför en absolut liksom, mörker, en absolut deadline. Då gör det ont för att man inte är förberedd på det. Därför säger jag kan vara lite sorgsen ibland. Jag kanske går in i en oro för vad som ska komma. Men det är för att det måste gå dit. Och sen måste du gå här. Och sen kan du gå bakåt. Att vara i rörelse liksom. Och det tycker jag att jag har lärt mig nu när jag är äldre. Att inte vara rädd för att det gör ont. Det får lov att göra det. För om jag inte känner den smärtan så känner jag heller inte njutningen. Jag är en väldigt njutningsfull människa. Alltså jag tycker om och att uppleva och bara liksom att njuta.
Vad härligt. Mm. Är du duktig på det? Och unnar dig?
Ja.
Unnar dig?
Jag unnar mig. Jag kan bli ännu bättre på det kanske. Men jag märker att jag är i alla fall... Jag är ganska bra på att njuta.
Bra. Mm. Vi har pratat jättemycket om dina... Eller jättemycket, men vi har berört dina kommande projekt och allt vad du ska göra. Så vet du, hur långt är du bokad?
Nej, jag är inte sån där som är bokad 5 år framåt. Verkligen inte. Jag är just nu så... Jag kanske 2 år. 2 år framåt. Jag har nog förfrågningar på 3 år, men jag tror att... Jag tycker nog att det är lite knepigt att förhålla mig uppbokad för länge för andra. I mina drömmar, vad jag vill och sådär, så är det skönt att ha en framförhållning om vad jag vill göra för någonting. Men jag vet att jag ska vara på Göta Lejon i höst och jag har förfrågningar för nästa höst och ytterligare ett efter det. Och under tiden kan ju allting förändras. Så om du sitter här och säger någonting nu, så kanske jag är beredd att släppa allt och vara med dig. För att så kan det också få lov att vara. Man vet liksom ingenting.
Då blir ju Göta Lejon jättesur på mig.
Det är inte säkert, för de kanske förstår. För du kanske har en sån här motiv som övergår allt. Som okay. övergår teatern, konsten. Alltså, nej, vad jag ska säga. Egentligen så är det så här att för mig har mitt yrke varit jätteviktigt. Viktigt på det sättet att det är ett sätt att leva på. Att vara en del utav som jag älskar. Jag skulle inte vilja byta ut mot något annat. Men jag har heller aldrig velat försaka... Någonting annat. Jag pratar hela tiden med mina barn och det kan vi sluta göra det nu kanske. För att, och jag gör det inte för att du frågar utan för att, men det är ett annat liv. Det har varit för mig ett sånt enormt stor del i mitt liv. Och jag har alltid fått frågan, hur klarar du av att ha 4 barn och vara närvarande med dem samtidigt som du gör en karriär? Och det är kanske för att karriären har fått genomsyras av barn. Och barnen har jag nog försökt att hålla ifrån det där. Inte för att de inte för att jag tycker de gärna får gå in i det, men det är inga vattentäta skott på det sättet att mitt yrke har tagit för mycket kraft. För mitt liv med som mamma och som närvarande mina barn, det är liksom det är nog det viktigaste livet.
Bra.
Mm.
Jag brukar ranka Bohuslän som det bästa landskapet vi har.
Mm-hmm. Var är du ifrån?
Nej, jag kommer från Södermanland.
Södermanland?
Ja, eller Sörmland som man också kan säga. Ja, jag är från Strängnäs.
Du är från Strängnäs? Ja, vad fint.
Ja, men jag tycker Bohuslän är så jävla härligt varje gång jag kommer dit.
Ja, det tycker jag med.
Mm. Ditt föräldrahem och så, är det kvar?
Det är kvar, ja. Jag flyttade alltså från Västra Frölunda, Göteborg, ut till öarna när jag var 2 år. Och sen har jag bott först på en ö som heter Öckerö. Och sen har jag flyttat till Hälsö, en ö
bredvid. Är det den där det är dans?
Öckerö? Ja, nej, det är det inte. Från Öckerö, Logö.
Ja, just det.
Den är det, men inte dans på Brännebrygga.
Nej, just det.
Det är inte Dahlqvist, utan det är Cornelis. Och den Brännö ligger lite söder, en liten ögrupp. Om tre öar tror jag, Styrsö, Brännö. Eller två kanske. Som är till den södra. Och Öckerö tillhör den norra skärgården. Och det är en 10 öar som hänger ihop, 3-4 stycken med broar och resten med en färja och en båt liksom. Och dit när jag kommer, när jag står på färjan och ska åka från fastlandet Lilla Varholmen ut till Hönö för att sen fortsätta till mina föräldrar, då får jag en sån här sur tångdoft och sältan från havet. Då kan jag gråta. Alltså det är så vackert och jag älskar det. Och då förstår jag hur mycket den här uppväxten har betytt för mig. Att den är, liksom, den är en del i mitt blodomlopp verkligen. Jag tycker också att Bohuslän är jättevackert. Och sen har jag seglat med mamma och pappa och mina tre bröder i hela mitt liv ut med hela kusten. Upp till världens ände, Fjällbacka. Och så vände vi och så åkte vi tillbaka igen. Och så. Och det var en ganska, på den tiden säkert en väldigt lyxig båt, men den var ju så jätteliten, så vi låg ju så tätt, jag och mina bröder och mamma och pappa. Och det har präglat mig mycket, det här båtlivet, segelbåtslivet framför allt. Att man startar liksom inte motorn om det finns vind och man ligger tätt. Och när vi börjar prata om det här med mobiltelefoner, du vet, det fanns ju inte. Det fanns ju inte telefoner överhuvudtaget nästan. Man fick ju leta upp en telefonkiosk liksom. Och det här med att man släckte lampan. Eventuellt hade man en liten sån här oljelampa tänd. Och mamma läste ur Kullagullan när vi låg där i förpiken och knödde och liksom vred ihop fötterna med varandra. Och så på månaderna så fick vi då en efter en ta vår lilla rulle av kläder som vi har lagt på ett bord som vi hade inne i kojen eller inne i salongen. Och det bordet hade vi tryckt upp i taket. I rufftaket alltså. Och ovanpå det, mellan taket och på bordet, så låg rullar av 6 olika klädrullar. Och de tog man fram då, så gick man upp i sittbrunnen, så fick man tvätta sig på morgonen och på kvällen, Kristoffer, förstår du? Tvätta sig och sen så fick man då äta lite frukost. I bästa fall så fick man sitta kvar i sittbrunnen under tiden som lilla bordet kom upp och man fick äta frukost. Eller också fick man gå upp på land och vänta tills alla syskon var färdigklädda och så. Hela detta, ja, nu berättar jag det som att det låter tråkigt, men det var helt fantastiskt. Det fanns en sån närhet och den närheten och att ta hänsyn och vara verkligen närvarande och se vad händer i naturen och vinden och havet och hur liten och stor man kunde känna sig om vartannat. Det där har präglat hela mitt liv. Så att jag, när jag sen träffade min förra man, så hade vi också segelbåt. Så jag har också seglat med mina ungar. Och jag
åker faktiskt
här, ja, i Göteborg också. Okay. Egentligen fler år i Göteborg. Och sen flyttade vi båten upp till Stockholm. När vi flyttade till Stockholm så har vi seglat här också. Men här är mycket längre för att komma ut till den där karga skärgården som jag tycker om.
Ja, visst.
Och där är Bohuslän helt... Alltså jag älskar klipporna och havet. Och de liksom... av havet och vinden, alldeles slätstrukna klipporna som är varma på sommaren.
Det är underbart.
Ja, det är jättefint. Och jag ska faktiskt segla med mina föräldrar i Turkiet om några veckor. De har en andel i en båt där som jag också haft faktiskt, men sålt nu. Så att fortfarande så seglar jag med mamma och pappa och denna gång med alla mina ungar då.
Vad kul.
Ja, jätte, helt fantastiskt roligt.
Vill du rekommendera något?
Det känns så fånigt att säga vad man ska rekommendera, för det är liksom, nej, jag skulle nog i så fall, jag har ingen föreställning eller bok eller någonting egentligen. Då kom jag precis på en bok som heter Han som älskade livet. Tror du läst den?
Ja, det har.
Ja, den skulle jag kunna rekommendera att läsa.
Det är en biografi av Vincent van Gogh.
Ja, precis. Irvin har skrivit den. Och den handlar verkligen om detta med konst och att våga, att tro på sig själv, att göra någonting. Han blev ju aldrig erkänd förrän han blev av med örat och dog. Men han hade en passion som han drev hela tiden, så tolkar jag boken. Och ja, okej, med utgångspunkt från den boken, om man vill läsa den, så våga tro på det där passionen för någonting. Oavsett om det är att jobba med konst eller med barn eller i naturen eller som din fru Malin ute i trädgården, så är det ändå liksom att drivas av en passion och våga vara närvarande i den. Det kan jag rekommendera.
Jättebra. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Nej, jag tycker du ska ha Lena Endre, för att hon är en intressant skådespelare och rolig att vara med. Och sen tycker du ska ta hit Margot Wallström.
Toppen.
Mm. Det är två starka damer.
Stort tack för att du tog dig tid.
Mm, tack för att jag fick komma.
Maria Lundqvist. Mycket härligt tycker jag. Är det så att du känner att du skulle vilja diskutera innehållet i ett Värvet avsnitt förresten, så gå gärna in och gör det på Värvets Facebook-sida. Det kanske skulle behöva en puff helt enkelt, för jag är lite inne på att ni kanske har glömt bort att den finns. Värvet, och den hittar man till genom att gå in på facebook.com/varvets. Varvets. Jajamensan. Så är det. Så gör det, tack. Där håller Lovisa och jag koll på vad som händer helt enkelt. Och vi läser allt, även om vi inte kommenterar något sådär. Så ja, snacka gärna om allt. Till exempel Maria Lundqvist och hennes vurm för Evas palä på Avenyn i Göteborg. Jag heter Kristoffer Triumf. Lovisa Olsson är redaktör och redigerare för Värvet. Hon sköter allt det praktiska. Och så är det Acast som distribuerar. Och jag hoppas att vi hörs om en vecka. Då är jag i Los Angeles och gör lite nya intervjuer till International. Det ska bli kul. Ha det bra. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.